Någonting jag inte borde. Men om jag ska kunna förklara det här för dig, då måste jag veta att jag har ditt ord. Att det inte kommer ett enda litet pip någonstans. Men det är så här, det har varit en piketbuss och två polisbilar hem till pappa och letat efter mig och min bil. Jag har klivit snett så in i helvete. Men åker jag på det här, då får jag 10, 6.
61-åriga Madeleine är bjuden av kompisgänget på grillfest. Vänner som hon tidigare hjälpt ekonomiskt. Vad hon inte vet är att de så kallade vännerna i förväg har en helt annan plan. Totalt kommer 11 personer att dömas för den makabra händelsen och inblandningen i mordet.
Nej, jag kan inte heller erinra mig något fall faktiskt där det har varit så många. Alltså att det har varit många som har varit aktuella att höra och så. Och kanske där man har anat sig till att det skulle kunna bli en misstanke. Det har nog förekommit. Men att det har varit så konkret uttalade brottsmisstankar mot så många kan jag inte baka an erinra mig.
Jag, Sebastian Krantz, tar upp fallet här i Svenska mordhistorier. Följ mig i mina sociala medier där jag också heter Sebastian Krantz.
Det motiv vi har hittat i den här utredningen är att det finns ekonomiska motiv. Hon har lånat ut pengar till flera av de tilltalade i olika omgångar. Och så vitt vi kan se så är det när hon börjar kräva tillbaka de pengarna alltså, som hon blir obekväm för de tilltalade, och då bestämmer de sig för att göra så här istället.
Det är efter en grillfest vid sjön Myggtjärn som några personer från sällskapet redan har fått skjuts hem. Nu kommer chauffören tillbaka för att hämta resten. Men de ska åka någon helt annanstans. Allt tar sin början fredagen den 16 juni.
Ta emot på Sveavägen.
Snara runt hennes hals. Man har påbörjat och strypt henne. Sen när man väl kommer fram till Rällingsberg i Långsyttan så har den medvetslösa kroppen förts ur bilen, och därefter så har hon huggits med kniv ett flertal gånger.
Det är ju 11 personer då som misstänks.
I hjärtat av södra Dalarna så ligger den lilla bruksorten Långshyttan med det gamla järnmalmsfältet Rällingsberg. På platsen som vanligtvis är lugn och fridfull är gruvdriften sedan länge nedlagd. Tidigt den 2 juli 2016 upptäcker dock polisen att någonting fruktansvärt måste ha inträffat där. En kropp hittas död och flyter i ett vattenfyllt gruvhål. Kvarlevorna ska visa sig tillhöra den försvunna Madeleine Delbom, som varit försvunnen sedan den 18 juni 2016. Madeleine var 61 år och hade 6 barn, men levde vid tiden ensam i Borlänge. Hennes ekonomi var väl stadgad och hon hade en hel del pengar på banken. En del av dessa kom hon att låna ut, samtidigt så får hon svårt att få lånen återbetalda. Med tiden så kommer hon att umgås med flera personer som senare ska visa sig vara inblandade i den makabra händelsen. Och den gemensamma nämnaren för de flesta av dem är att de har någon form av sociala problem som bottnar i drogmissbruk, begåvningshandikapp eller annat. Men huvudsakligen så kommer det börja med att hon tycker att vännerna är dåliga på att betala tillbaka. De i sin tur tycker att Madeleine är påfrestande, och man börjar prata om att det vore bättre om hon försvann. Madeleine föds till en början som man vid namn Mats. Året är 1954. Månaden efter att hon blir mördad ska hon fylla 62 år. När man försöker komma fram till motivet till det man tänker utsätta Madeleine för, så tror man att det sker av flera olika anledningar. Främst så tror man att det finns ett förakt hos personerna mot Madeleine. De är medvetna om hennes bakgrund och könsbytet. Men det är inte bara det som ligger till grund. Madeleine är också äldre än de flesta av personerna och inte heller socialt anknuten till miljön. Men kanske är det mest påtagliga motivet någonting som ingen av dessa personer har, men som Madeleine har. Pengar.
Det är personer då som är misstänkta i ärendet som har lämnat information som ledde fram till att man kunde åka till den här platsen och göra det syndet.
När misstänker ni att hon har brakt som livet då, att någon har dödat henne?
Ja, de som är häktade nu då är häktade för mord den 17 juni 2016.
Hur anser du att bevisläget är i det här fallet?
Ja, vi har ju väldigt mycket uppgifter att jobba med, kan jag väl säga då. Det får utredningen visa hur långt det går för var och en av de personer som är misstänkta.
Det är också då en kvinna i 20-årsåldern från Hedemora som har erkänt det här.
Under sitt liv som man, som hon lever i närmare 50 år, så arbetar hon bland annat som byggarbetare, lastbilschaufför, busschaufför och hantverkare. Hon får också 6 barn med olika kvinnor, samtidigt som problemen kopplade till hennes identitet tilltar. Hon får också bekymmer med missbruk, och det är inte förrän hon är 50 år som hon tar tag i sina problem. Då genomgår hon könskorrigering och träffar vid 54 års ålder en man. Men också han har missbruksproblem som han hanterat. Efter ett par år skiljer sig paret och Madeleine flyttar till Norge, där hon börjar arbeta som busschaufför. I samband med det så kommer hon bli utsatt för en misshandel och flyttar därefter till Dalarna, där hon får norsk sjukpension. Där när hon flyttar till Borlänge som hon börjar umgås med personerna som är betydligt yngre än henne själv. Huset som hon bor i börjar vid ett tillfälle brinna och allt i det förstörs. Madeleine äger inte huset, men allt i det, och får närmare 400 000 kronor i försäkringspengar. Vad hon nu har är en stadig fast inkomst och flera hundratusen på banken. Någonting som ingen av personerna i hennes nya umgängeskrets har. De tillhör samhällets underklass. Och Madeleine, som är generös, börjar låna ut pengar till de personer som senare ska komma att ta hennes liv. De flesta av personerna är arbetslösa, går på bidrag och är småkriminella. Utöver det så lider också de flesta av ett missbruk. Madeleine börjar kräva tillbaka pengarna, men ingen av personerna har vare sig vilja eller förmåga att betala tillbaka. Förutom de 7 personer som är med under mordet, så är ytterligare 4 personer medvetna om att Madeleine ska dö. Den 16 maj så håller man ett möte då man också planerar mordet. Därefter kontaktar man Madeleine och frågar om hon har lust att följa med på en grillfest som ska hållas en bit ifrån Långshyttan. Inför festen inhandlas mat, alkohol och annat som behövs. Men utöver det också en flagglina, en kniv och plastsäckar. Sällskapet hämtar upp Madeleine, och redan i ett tidigt skede så brusar en man upp efter att ha fått i sig för mycket alkohol. Han blir då arg på Madeleine och påstår att hon varit oförskämd mot hans flickvän. Men diskussionen slutar med att mannen lugnar ner sig. Strax före klockan 8 på kvällen är alla samlade vid sjön. På platsen fotograferas det en hel del, och man tar också en sista bild på Madeleine i livet. Till en början är planen att mordet ska äga rum på platsen under grillfesten. Men då andra människor också vistas där, så måste man lägga om planen. Vi ska nu berätta om uppgifter från en av kvinnorna i gänget som kommer fram under utredningen och tingsrättsförhandlingen. Hon berättar att hon träffade Madeleine hos en man vid namn Dan första gången i början av maj. De drack mestadels alkohol tillsammans. Hon och Madeleine hade tät kontakt efter det, eftersom Dan också var nära vän med henne. Dan ska ha hjälpt Madeleine mycket, bland annat med att föra över pengar, och han och Madeleine ska ha haft kontakt nästan varje dag. Kvinnan som också ofta besökte Dan berättar att han flera gånger använde Madeleines bankdosa. Kvinnan hade också lånat pengar av Madeleine för att kunna betala sin hyra. Skulden på totalt 6 000 kronor skulle betalas av med 2 000 kronor i månaden och vara återbetald den 19 maj. Men så blev inte fallet. En annan kvinna berättar också om att flera personer ska ha lånat pengar av Madeleine. Det ska ha ryktats om att hon då skulle skicka folk på dessa personer om de inte betalade tillbaka. Någonting som vare sig kan bevisas eller som någonsin har inträffat. Kvinnan minns också att man börjat prata om att vi citerar plocka bort Madeleine. Hon ska inte ha tagit detta på allvar. Det ska både ha varit män och kvinnor som suttit hemma hos en person och diskuterat det här. Några av personerna väljer nu att åka hem och får då skjuts av en person i sällskapet. Totalt var det då 8 stycken kvar som bestämmer sig för att åka till ett ställe utanför Sandviken vid namn Triangeln eller Trekanten. I en röd Volvo kombi lastar de in samtliga 8 personer, varav några sitter i bagageluckan. Madeleine sitter i baksätet. På vägen stannar de vid ett tillfälle för att ta en kisspaus, och i samband med stoppet så förändras plötsligt färdplanen. Nu ska man istället åka mot Rellingsberg. I bilen höjer man volymen och spelar låten Forever Angel samtidigt som allting drastiskt förändras till en skräckinjagande mardröm för Madeleine. 2 män som sitter i bagageluckan trär nu en flagglina kring hennes hals. 2 andra personer i baksätet håller fast henne samtidigt som männen drar åt allt vad de orkar tills Madeleine är medvetslös. Där nu runt midnatt och hennes livlösa kropp ligger kvar i baksätet när färden fortsätter. Bilen anländer till Rellingsberg och en nedlagd gruva där gruvhålen är vattenfyllda och gänget kliver ur bilen. En man släpar Madeleine och några andra hjälper till att knuffa kroppen. Madeleine börjar då att hosta och kvicknar till. Någon ropar att hon lever, varpå en man börjar hugga med en kniv i hennes hjälplösa kropp besinningslöst för att därefter fullborda illdådet genom att hugga henne i halsen, varpå en halspulsåder brister och hon avlider. Därefter hjälps man åt att paketera den nu döde Madeleine i plastsäckar för att sedan dumpa henne i ett vattenfyllt gruvhål.
Jobbar ju utifrån att de har haft vissa ekonomiska mellanhavanden, i varje fall vissa av dem som är misstänkta, och den här kvinnan.
Ja, jag hade hört att de hade stått och pratat om saker, ja.
Vad då för saker hade man pratat om?
Nej, men om att göra så med Madde.
Nej, jag frågade först om hon ville följa med ut och fiska. Men det ville hon inte, för det regnade den dagen. Och sen ringer jag upp igen och frågar om hon vill följa med och grilla.
Sen så åker vi mot Långkyttan. Och vi åker, vi ska precis svänga ut emot från Hingsta korset. Och då ser jag att de lägger snaran runt.
Vad tänkte du då?
Jag hade panik.
För vad då?
För det som hände.
Och var hamnade ni sen då?
Uppe vid gruvan.
Och vad hände då?
Nej, han börjar hugga man där.
Okej. Men vad då?
Jag antar att det var en kniv. Sen, jag vet inte vem det är, men det är någon som drar upp staketet. Det är en gruvschakt där.
Någonting jag inte borde. Men om jag ska kunna förklara det här för dig, då måste jag veta att jag har ditt ord. Att det inte kommer ett enda litet pip någonstans. Nej, det är så här. Det har varit en paket plus två polisbilar hem till pappa och letat efter mig och min bil. Jag har klivit snett så in i helvete. Men åker jag på det här då får jag 10 kanske.
Nu fortsätter sällskapet till en badplats som ligger vid sjön Lången i närheten. Där slänger man mordvapnet i vattnet och tvättar av sig. Färden går nu till Borlänge. Några av sällskapet åker hem, medan andra åker till något som heter Kupolen. Där tar man ut 8 000 kronor ifrån Madeleines bankkort, varav 5 000 kronor ges till den man som tidigare fört över och tagit ut pengar åt henne. Summan är tänkt att vara någon form av betalning för att han ska hålla tyst. Därefter fortsätter färden till McDonald's. Där handlar man för 500 kronor och också det på Madeleines kort. Sedan åker man vidare till hennes lägenhet. Där stjäl man hennes locktång, en dammsugare och hennes dator. Men det slutar inte där. Kommande dagar kommer gärningsmännen ge polisen precis vad de behöver för att senare lättare kunna hitta både dem och utreda fallet. Totalt kommer de spendera 20 455 kronor av Madeleines pengar. Bland annat så handlar man kläder för 6 000. Man handlar också på Willys för cirka 1 000 kronor. Men misstaget en av gärningsmännen gör i samband med det köpet är att samtidigt logga in med sitt eget bonuskort för självskanning. Efter att Madeleine försvinner så kommer det dröja lång tid innan någon anmäler henne försvunnen. Det är den 28 juni, 10 dagar efter att hon blivit mördad, som hennes exman ringer till polisen och berättar att han inte kan nå henne. Under morgonen den 29 juni så besöker polisen hennes bostad där hon inte befinner sig och hennes mobiltelefon är avstängd. Men snart hör exmaken av sig igen. En vän till honom har en son som har varit på kalas. På kalaset så har det pratats om att man i förtroende till andra ute på krogen har berättat att man mördat Madeleine och gjort sig av med kroppen. Nu börjar polisen fatta misstankar om att någonting hänt Madeleine, och man gör husrannsakan, kontrollerar mobiltrafik, datorer och bankkort för att försöka få reda på vart hon kan befinna sig. Ännu omedvetna om att hon i själva verket är död. Men det är i samband med dessa undersökningar som man också kommer åt en av personernas telefoner. Den person som också spelat in alla samtal. Personen har själv omedvetet samlat in bevis åt polisen. När man lyssnar på dessa samtal så står det klart att personerna varit medvetna om att polisen varit dem på spåret. I sista stund så försöker man hitta på en historia som aldrig kommer att hålla. Den 1 juli tar polisen in en av kvinnorna på förhör. Enligt henne själv så har hon till en början ingen aning om vad de pratar om. Men inom loppet av en timme så har hon både erkänt och berättat vad som hänt. Under natten den 2 juli så åker polisen till platsen som kvinnan nu pekat ut och anträffar Madeleine död. Det dröjer nu inte länge innan polisen får de uppgifter som krävs för att gripa resterande delar av gänget. Och i samband med det så hittas vid en husrannsakan en tunna som man bränt skräp i. Och där finner man också rester av bland annat flagglinan. När personerna nu börjar förhöras så skiljer sig deras berättelser avsevärt och flera av dem börjar ljuga. Den man som utdelat knivhuggen säger sig plötsligt inte minnas någonting. En annan säger att han känner sig kränkt och polisen måste samla bevis för att komma fram till vem som gjort vad då Madeleine mördades. Den 7 juli 2016 obduceras hennes kropp. Då får man reda på att hon blivit utsatt både för strypning men också blivit utdelad flertalet knivhugg av den man som säger sig inte minnas någonting. Däremot gör andra det. Och snart pekar allt på att det är han som också slutligen tagit livet av Madeleine. Den samlade bevisningen kommer både innebära kvitton, köp, uttag och andra elektroniska spår. Men vad som blir till störst hjälp är de egna inspelade samtalen, vilket också knyter ihop säcken. Man har redan innan mordet diskuterat att utföra det tidigare. Då ska det handlat om att snabbt ta sig in i Madeleines lägenhet, sätta en yxa i hennes huvud för att sedan ta hennes bankkort och försvinna. Men när man kommer dit så är Madeleine både vaken och nykter. Och därefter det som man planerar att mordet ska ske i samband med grillfesten. Och totalt döms 11 personer för mordet och inblandningen. Joakim Hessling, 26, döms för mord och bedrägeri till fängelse i 17 år. Han var med och la flagglinan runt Madeleines hals under bilfärden. Martin Broling, 24, döms för mord, grov stöld, bedrägeri till fängelse i 16 år. Benita Hokanen, 21, döms för mord, grov stöld, bedrägeri till fängelse i 12 år. Daniel Wiberg Wahlgren, 21, döms för mord, bedrägeri till fängelse i 16 år. Man, 46 år, döms för medhjälp till mord och grovt häleri till fängelse i 10 år. Man, 45 år, döms för medhjälp till mord, grov stöld till fängelse i 10 år. Kvinna, 29 år, åtalades för underlåtenhet att avslöja mord, frikänns. Kvinna, 30 år, åtalades för att ha tagit Madeleines mobiltelefon omedelbart efter att hon hade mördats. Döms för underlåtenhet att avslöja mord och grovt häleri. Skyddstillsyn samt fängelse i 14 dagar. Kvinna, 33 år, åtalas för underlåtenhet att avslöja mord. Påföljd. Skyddstillsyn med särskild föreskrift att hålla kontakt med öppen psykiatrin. Man, 37 år. Åtalas för att ha tagit emot 5 000 kronor av de 8 000 som stals från Madeleines konto. Döms för egenmäktigt förfarande och häleri. Påföljd skyddstillsyn. Du har lyssnat på mig, Sebastian Krantz, i podden Svenska mordhistorier och mordet på Madeleine Delbom. Källor till det här avsnittet är Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT samt domen i fallet och andra rättshandlingar utfärdade av polisen. Tack för att du har lyssnat. I can tell you a story.